Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I dagens avsnitt, det sista för säsongen, fortsätter vi där vi slutade i förra avsnittet. Så in och lyssna på del 1 om du inte gjort det än. Låt oss dyka in i eftervärlden. Hur dog du? Frågade jag. Jonathan blickade ut över vattnet. Vi satt vid stranden. Låtsades att det var sommar och inte evig höst. Vi hade levt efter livet tillsammans i vad som måste vara månader. Men jag hade aldrig vågat fråga innan. Jonathan vilade ögonen på något långt bort och bara fanns där, bredvid mig. Eller det kanske inte man får fråga, sa jag och kämdes över min framfusighet. Jo, det får man. Du får fråga mig det, svarade han men undvek fortfarande att se på mig. Jag lutade huvudet mot mitt knä, slappnade av i hans sällskap. Det är så dumt, sa han och log sitt sneda leende, men utan att det nådde upp till ögonen. Det tvivlar jag på, sa jag. Jag ville sträcka fram min hand mot honom. Stryka hans rygg eller fläta in mina fingrar mellan hans, men våga inte. Jo, det är jättedumt, men det är inte som att jag kan göra något åt det nu. Jag var på fest med järngänget, grabbarna vet du. Det hade blivit sent och ganska stökigt som vanligt, vad de killarna kunde festa. Vi var på någons villa, jag kan inte minnas vems, men den låg på andra sidan vattnet här. Jag jobbar med en kille som hette Kasper. Han trodde att vi var bästa vänner, men jag hatade honom i smyg. Han var sämst, på allt. Utom att prata, det kunde han göra i timmar. I alla fall, han och jag går upp på bryggan. Han behövde prata ut om något problem med hans två flickvänner som inte visste om varandras existens. Jag var full, riktigt yr och visste att jag egentligen inte borde gå ut i vattnet, men jag gjorde ändå. Ville väl få vältra mig i Kaspers olycka. Men det som inte fick hända hände. Jag snubblade. Jag minns att jag försökt få tag i någon innan jag ramlade ner i vattnet. Jag tror jag kände Kasper försökt fånga mig. Jag hörde honom skrika. Men jag hade inte kraften att ta tag i honom. Sen slog jag i nå och så svartnade allt. Och när jag vaknade flöt jag där. Under ytan och jag simmade upp i panik när jag insåg att jag inte behövde hålla andan. Jag trodde att jag aldrig skulle torka. Men när jag gått omkring och ropat på hjälp än vet hur länge hade jag plötsligt återgått till mitt fixade, polerade jag. Varje hårstrå satt perfekt. Det är sjukt ändå. Att det är så här den högre makten vill att jag ska se ut för resten av all evighet. Hur hade du velat se ut, frågade jag. Jonathan funderade en stund. Jag vet inte. Kanske som när jag vaknade på morgonen och inte hade gjort något för att se bättre ut. Bara så som jag var. Han vände på huvudet och log mot mig. Men hans ögon var sorgsnare, blåare än någonsin. Jag tackade den högre makten för att jag inte kunde rådna. Du hade rätt. Vadå? Sa Jonathan. Det var jättedumt. Sa ju det. Vi hade börjat förbereda oss på att lämna döden. Långsamt och försiktigt. Det hade tagit några, vad jag skulle gissa, dagar av övertalning från Jonathan. Men han ville verkligen ha med mig på resan och jag ville såklart inte stanna i limbo för evigt. Jag hade dock börjat uppskatta vårt hem i mataffären. Det kändes inte lika dött längre. Kanske för att Jonathan pratade nästan oavbrutet om hur vi skulle bära oss åt för att ta oss tillbaka och sen om allt han skulle göra så fort han kom hem igen. Han berättade om sin familj. Han har tre äldre systrar, gifta föräldrar, en katt och en hund. Han saknade så hemskt mycket trots att de aldrig varit speciellt nära. Men det skulle bli ändring på så fort han kom tillbaka. Problemet med den saken var ju bara att inte vi skulle komma tillbaka som oss själva, utan som någon annan. Men mer om den saken om en liten stund. Själv tänkte jag på dig, mamma. På hur din sorg påverkat dig. Om du var arg på mig. Jag hade varit arg på mig om jag var du. Det är okej. Okay. Jag förlåter dig om du är det. Jag förlåter alla fel du någonsin förrättat mig. Det är inte många och de var aldrig särskilt grova. Bara sådana felmödrar gör av misstag och oaktsamhet, men var svårare att ärslätas ut med åren och sedan nästan glöms. Men jag vet att du minns det. Du minns allt. Nu till Jonathans plan. Tillbaka till när vi stod inne på sjukhuset och Jonathan frågade mig vad jag visste om exorcism. Inte jättemycket, husa, hade jag svarat. Jonathan funderade en stund. Vi befann oss i ett patientrum med 4 sängar i. Genom fönstret kunde man se den halvtomma parkeringen. Jonathan satt på en av sängarna och bestämde sig till slut för hur han skulle förklara allt för mig. Den korta versionen. Genom att ta en levande persons kropp i befattning kunde vi komma tillbaka till den riktiga världen och leva ett nytt liv genom den personen. Den långa versionen var lite mer komplicerad. För att detta skulle gå behövde en reva öppnas mellan våra världar. Detta hände inte allt för ofta och man behövde befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. En reva skapades på så sätt att levande människor lekte lekar som öppnade upp för andevärlden att ta sig igenom. Tänk anden i glaset, Ouija, svarta madam. Allt som bjuder in andar att visa sig för de levande. Som liten fick jag höra att det kunde vara farligt att leka dessa lekar. Men aldrig trodde jag att det kunde få sådana konsekvenser som det nu skulle visa sig. Om en portal är öppen, om lagret mellan världarna rivs upp, kommer en lampa tändas i lokalen där det fortgår. Vi behöver då ta oss in där. Om jag förstod min gamla vän rätt så kommer vi kunna se och höra allt som händer där, men personerna kommer inte kunna se oss, sa Jonathan. Det hela kändes olustigt och orättvist. Varför skulle vi få rätten till någon annans liv? Men sen tänkte jag på dig igen. Och hur mycket jag saknar dig. Hur mycket jag ville tillbaka till den riktiga, färgglada världen där du och Isa fanns. Jag hade inte tänkt på Isa på länge. Hur hon måste må om hon saknar mig. Jag hoppades det. En del av mig ville att min död skulle vara det största och värsta som hänt henne. Bara för att jag då säkert skulle veta vad jag egentligen betydde för henne. Men om jag aldrig kom tillbaka skulle jag aldrig få reda på det. Jag kunde inte stanna i efterlivet. Jag behövde komma tillbaka. Hur tar man över en annan människas kropp då? Frågade jag Jonathan. Jag vet inte riktigt, inte säkert. Men jag tror vi kommer förstå det när vi väl kommer dit, sa han. Din vän då? Hur är du så säker på att han kom tillbaka? Och hur visste han ens om hela den här grejen? Jonathan suckade. Du frågar så mycket. Men jag skulle också ha frågor om jag befann mig i dina skor. Min vän, han var väldigt intresserad av det okulta när han levde och hade befunnit sig i de mest bizarra kretsarna i långa perioder. Jag litar på honom när det kommer till detta. En dag var vi ute och gick, lite som vi är nu, och vi såg ett upplyst fönster. Vi hade pratat om att lämna efterlivet tillsammans, men jag var för feg. Jag vågade inte följa efter. Så jag stod kvar på gatan och såg honom försvinna in dit, upp på andra våningen i ett bostadshus. Sen hände mest makabra jag någonsin upplevt, vilket säger mycket. Men ljuset i lokalen började flimra, och ljuden jag hörde liknade ifrån molnet, men där fanns något annat, något ljust och hoppfullt. Sen sprängdes fönstret, rummet upp med ett vitt kallt sken och ljuden försvann. Han kom aldrig tillbaka. Du måste ändå förstå varför jag tror att han lyckades. Jag nickade. Jag förstod Jonathans övertygelse. Molnet som dök upp efter det var det största och mest aggressiva jag någonsin sett och jag var nära att stryka med. Men jag klarade mig och bestämde mig där och då för att jag skulle bli modig nog att ta mig härifrån. Och jag tror att jag är det nu. Jonathans ord hade fått min mage att pirra och jag visste att jag säkert behövde följa med honom tillbaka till den riktiga världen. Det hade gått en tid sedan vår första konversation om att ta oss tillbaka och livet i eftervärlden kändes som sagt lite mer hemtrevligt. Vi gick på promenader, ibland tillsammans men ofta för oss själva. Men vi hade en tyst överenskommelse om att aldrig vara borta ifrån varandra för länge, för tänk ifall något hände under den tiden. Ibland, när vi gick tillsammans, gick vi ner till vattnet. Där blev vi vår plats utanför affären. Där pratade vi om allt världsligt och våra liv innan vi dog. Jag tänkte ofta på dagen Jonathan berättade om hur han dog. Jag hade känt oss komma närmare då, efter att Jonathan öppnat upp sig. Jag tror att jag började älska honom då. Det är konstigt. Jag har aldrig tidigare kunnat precisera exakt när jag började älska en annan människa på det sättet. Men med honom var det självklart. Jag älskade vårt monotona grå liv. Förutan det hade jag blivit galen och låtit molnet ta mig så fort som möjligt. Det var just en sån grå dag som molnet återgjorde inträde i våra liv. Vi låg och läste i våra stationer bakom varsin kassa när det mullrande ljudet jag så väl kände igen hördes en bit bort. Jonathan reste sig fort. Dörrarna, sa han och såg på mig med en blick av sann rädsla. Vi hade kommit tillbaka från en promenad för en stund sedan och dörrarna hade varit öppna både när vi gick och när vi kom tillbaka. Jag kände paniken stegra, men innan den hann bryta ut fullständigt hade Jonathan tagit tag i min hand och dragit mig mot utgången. Himlen hade mörknat markant redan, men jag kunde inte känna sandregnet än. Jonathan släppte min hand men manade mig att följa honom. Jag visste inte vart han var på väg, men det skulle snart visa sig. När jag kunde se sjukhuset förstod jag. Vi hade gått dit ibland på våra promenader. Jonathan valde ofta som sin destination. Men denna gång visste jag inte riktigt vad hans plan var, så jag ställde frågan. Vad gör du? Vi hinner inte någon annanstans, vi hinner inte öppna några dörrar. Vi måste gömma oss, sa Jonathan och jag hörde hur rädd han var. Rösten skakade och han kunde inte ens vända sig om för att se på mig. Jag kunde höra det animalistiska skriet från molnet, som nu mer liknade en storm, och kände sandkornen slå ner mot mina bara armar. Jonathan ökade takten. Det var som att molnet rörde sig snabbare än det gjort första gången jag påträffade. Jonathan skrek något till mig jag inte kunde uppfatta och började springa. Jag förstod snabbt varför. Regnet liknade nu hagel och bakom oss, ett par hundra meter bort, kunde jag urskilja figurer. Mänskliga, odöda, ruttnande figurer. De rörde sig släpigt men märkligt fort, som om någon dragit upp hastigheten på en gammal zombiefilm. Jag skrek efter Jonathan men han kunde inte höra mig. Jag behövde springa. Mina kutande steg tog mig allt närmare sjukhuset. Men det gick så långsamt jämfört med horden av mänskliga varelser och ovädret kring oss. Jag kunde se att sandregnet skrapade upp min hud, men inget blod rann ut. Jag kunde höra varelserna skrika, vråla efter mig och de knappa in så fort. Jag kunde se de klarare nu. De tycktes komma från alla håll och kanter. Stormen hade omringat oss i en cirkel. Varelsernas hud hängde löst i slamsor från deras groteska kroppar, angripna av röta. Deras ögonhålor ekade tomma men de kunde se oss ändå. Benen gick att se genom den tunna pappersliknande huden. Kotorna stack fram som trärötter ur marken. När jag väl kom fram till sjukhusets öppna dörrar stod Jonathan där. Han tog min hand igen och drog mig upp mot trapporna. Vi måste gömma oss, sa han tyst men jäktat. Vinden utanför slog mot byggnaden och skränet från varelserna fick mina öron att ringa. Om mitt hjärta kunde slå hade det tjänat. Jag kände att jag ville gråta men det kom inga tårar. Antingen var jag för rädd eller så hade jag förlorat förmågan. Men jag kved som ett barn trots att jag försökte hålla inne ljuden. Jag hade aldrig, varken medan jag levde eller under min tid i efterlivet, varit så rädd som just då. Jag ville inte, till något pris, hamna i varelsernas våld. Jag såg för min inre blick hur de slet mig i stycken och förtärde delarna medan jag försvann i en värld av evig plåga. Vi hade kämpat oss upp några våningar då Jonathans kropp sa stopp. Den orkade inte ta sig längre. Vi gick in på avdelningen och valde ett patientrum en bit in i korridoren. När vi kom in föste vi alla möbler i rummet mot dörren, staplade dem på varandra och låste allt som rullade för att försäkra oss om att motståndet skulle vara så stort som möjligt. Sedan satte vi oss i tystnad med ryggarna mot högen. Efter en stund av att inget hände reste Jonathan på sig och gick bort till fönstret. Himlen hade mörknat i den grad att det såg ut att vara sent på kvällen. Hör du, viskade Jonathan. Han lät förvånad. Vad? Viskade jag kort tillbaka. Nå ser konstigt ut där nere. Det ser ut som att det svävar, sa Jonathan. Vad menar du? Sa jag, för rädd för att ta mig fram till fönstret för att titta. Innan jag visste ordet av flög en stor svart skugga förbi fönstret. Jag fick bita mig i underläppen för att inte skrika. Jonathan drog snabbt för gardinen och rummet översköljdes av mörker. Han backade långsamt bort från fönstret. Allt jag hade sett var att figuren var stor, med örnliknande vingar, men att den också hade sett märkligt blöt ut. Jag kom att tänka på fjädrarna vi sett på golvet första gången vi gått till sjukhus efter att molnen dragit förbi. Jag tänkte på Jonathans reaktion, hur konfunderad han var i. Men jag hann inte fundera på det särskilt länge, innan ett ljud utanför rummet fick mig att vända min uppmärksamhet ditåt. Mina ögon hade långsamt börjat vänja sig vid mörkret och jag kunde se på Jonathans kroppsspråk att han också märkte. Det knäppande ljudet, som om någon med torra hårda klor snabbt kravlade sig fram genom korridoren utanför. Fram mot dörren till rummet vi befann oss i. Jag hörde dem stanna precis utanför. Jag skälvde, darrade till den grad att jag hackade tänder. Först hände ingenting och jag trodde för en sekund att den fortsatt längre bort. När en röst som en korsning av en fågels dödsskri och en människas mjukaste stämma hördes. Signe, Signe kom ut nu, sa varelsen i den kväkande rösten. Jag svalde torrt, försökte att sluta skaka. Saken utanför slängde sig mot dörren och jag bet mig i läppen igen. Signe, Signe, kurrade den. Jag förstod nog då. Den försökte låta som dig, mamma. Men dess förvrängda stämman tillät det inte. Men ju mer den pratade, desto större blev saknaden och viljan att gå ut dit. Att få se dig. Jag tillät mig inte gå så långt. Istället slöt jag mina ögon och låtsades att jag befann mig någon annanstans och det funkade till viss del. Jag var fortfarande så otroligt rädd och full av något som kändes som adrenalin. Men jag visste att jag inte fick ge med mig och gå ut i varelsen. Dörren skakade till än en gång. Hjulen på sängarna knarrade och jag trodde att tornet av möbler skulle rasa samman över mig. Jag såg på Jonathan för första gången sedan saken börjat tala. Han såg förstörd ut. Blicken fäst på dörren och hans underläpp skakade. Jag såg hur han tyst viskade något för sig själv. Jag undrar varför hans reaktion var så stark men kunde inte fråga. Rösten lät genom dörren igen. Nu mer desperat, mer gnyende och Jonathan föll ner på huk. Han vilade sitt huvud mot knäna och hans viskningar hördes mer tydligt nu. Nej, 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 om och om igen. Det måste ha pratat till honom också, sa han något som inte jag hört. Kanske sa den egentligen ingenting alls. Rösten fanns kanske bara i våra huvuden. Till slut, Efter en mer eskalerande desperation och styrka i rösten skrek den till. Samma skrik som kom ur molnet fast ur en enda varelse. Dörren vibrerade och det kändes som att flera varelser slog mot den. Hjälp mig! Skrek jag till Jonathan och reste mig upp för att hålla emot berget med möbler mot dörren. Det skakade så mycket att det kunde kollapsa vilken sekund som helst. Jonathan slet sig ur sitt tillstånd och kom på skakiga ben fram och hjälpte mig hålla fast dörren. Med all styrka vi förmådde höll vi den från att öppnas. Och till slut, efter vad som kändes som en omöjlig evighet, avtog skriket och smällarna försvann abrupt. Genom en springa i gardinen kunde jag se ut genom fönstret. Himlen hade återfått sin vanliga, ljusgrå nyans och sandregnet slutade falla. Vad tänker du på? Sa Jonathan. Jag tänkte på varför jag fortfarande andades. Varför jag drog in luft i lungorna trots att jag inte behövde. Jag tror att det gick på rutin. Bara för att. För jag kände ingen panik, ingen andnöd om jag valde att sluta. Men varje gång jag avsiktligt stannade min andning kände jag en saknad. Jag saknade känslan av att någon i min kropp fortfarande behövde jobba för att jag skulle få finnas. Och tänk om jag glömde hur man gjorde. Precis i tid till att vi skulle komma tillbaka. Inget speciellt, sa jag och fortsatt gå. Det hade gått en tid, kanske en vecka i mänsklig tid, sedan molnet kom och mötet med varelsen inne på sjukhuset. Vi diskuterade inte saken mer än att Jonathan nu allt mer ofta poängterade att vi behövde ta oss därifrån. Saker höll på att förändras i eftervärlden och det var inte lika tryggt att stanna kvar. Så vi hade börjat gå. Att stanna kvar i vårt hem i K-supermarket kändes inte längre som en möjlighet för någon av oss. Så vi hade efter en tids betänketid bestämt oss för att börja gå. Vi gick först omkring i alla områden i Vasa. Spana efter en lokal där en lampa lyste i ett fönster. Men när vi gått runda på runda genom hela staden bestämde vi oss för att lämna. Ta oss ut mot landet. Om inte för något annat än att vi båda var så trötta på att se samma sak dag in och dag ut. Jag hade packat med mig böcker i ryggsäcken jag hittade i Revelcenter under min första dag. Men Jonathan hade inte tagit med sig något alls. Jag måste orka gå, förklarade han. Jag märkte att han förändrats. Han var mer sorgsen, arg och kör än innan. Jag tror att varelsen sa något livsomvälvande till honom. Något han aldrig ville höra igen. Ibland var han sig själv, men ofta kände jag inte igen honom. Jag sörjde tyst den Jonathan jag haft vid min sida innan sjukhusincidenten. Men kunde inte uttrycka det, eftersom att vi nu alltid var tillsammans. Han lät mig inte gå på promenader ensam längre. Och allt vi gjorde var ändå bara att gå och gå och gå. Vad tänker du själv på? Sa jag efter en stunds tyst promenad. Vad vi gör här? Vart vi är på väg? Sa Jonathan. Han log mot mig och jag log tillbaka. Han mår bra just då. Jag tänkte en stund innan jag vågade ställa nästa fråga. Hur kommer det sig att du inte försökt lämna innan? Som på riktigt. Jag har känt det flera gånger. Längtan efter att lämna. Men som jag sa tidigare, aldrig vågat ge mig av. Jag har väntat på någon men inte haft en aning om vad. Innan nu. Han log igen och jag blev alldeles varm. Vi tog oss in till Korsholm efter vad som kändes som en livstidspromenerande. Förbi Piffi och det stora huset med de stora glasfönstren. In bland egna hemshus i ljusa nyanser. Jag hade tänkt köpa hus här någon gång, sa jag. Förlorade du budgivningen? Frågade Jonathan. Jag skrattade. Jag har aldrig budat på något. Mer som att jag skulle kunna tänka mig att bo här. Varför?
Jag vet inte. Det är nära hemma. Närmare mamma och det känns mysigt.
Jag tycker det känns lite sådär, sa Jonathan. Hans kommentar skavde i mig. Han var visst mer stadsbar när jag först stängt mig. Men jag sa inget.
drog sulorna längs marken och tittade upp mot himlen. Du kanske hinner med det, att bo här, om vi har tur, sa han. Tanken omfamnade mig i en värme jag inte känt på länge. Vi kunde ha tur. Vi hade precis kommit in på en ny gata då det stora hände. Jonathan tog tag om min arm med en intensitet jag aldrig känt för. Titta, titta där. Jag lyfte blicken mot huset han pekade på en bit längre in på gatan och kände ett sug i magen. Om mitt hjärta fortfarande kunde slå hade min puls tjänat som aldrig förr. På andra våningen är det gula huset lyste. Huset var tänt där inne. Innan jag hann svara eller tänka på vad vi skulle göra rusade Jonathan mot ytterdörren och drog i handtaget. Men inget hände. Ljudet av metallhandtaget skakande skälvde genom luften. Hans svordomar likaså. Varför går det inte? Det ska gå. Det måste gå, upprepade han om och om igen medan han drog i dörren. Jag vet inte om det var adrenalinet i mig eller den kära desperation som byggts upp i min kropp. Men jag såg mig om i panik efter något stort, tungt. När jag såg den manglade cykeln som saknade både däck och sits vilande mot en förrådsvägg visste jag att den var vår chans. Jag lyfte ramen och sprang mot fönstret bredvid som tycktes leda in till ett kök, skrek åt Jonathan att flytta på sig och kastade den med all min kraft mot fönstret som otroligt nog sprack. Kärvorna åkte in tillsammans med den trasiga cykeln och gled längs det blanka golvet. Jonathan, som hunnit dra sig åt sidan med en hårsmån till godo, såg på mig med ett flin som fyllde upp hela hans vackra ansikte. Trots att vi visste att vi inte skulle blöda om vi skar oss, var det med en precis försiktighet vi tog oss igenom den skarpa öppningen. Väl inne tog Jonathan min hand i sin, klämde den som om hela vår existens hängde på just den akten och drog mig genom huset tills vi hittade trappan till övervåningen. Väggarna där var målade i en sån blek gul färg som fanns på ställen där liv och glädje hade svårt att självmant hitta fram. Huset var så väldigt vanligt. IKEA och Jysk-möbler stod prydligt på sina ställen. Soffbord där skålar stod framställda och hyllor fyllda med prydnadssaker. Stolar där färgen flagnade lite i hörnen. Ett helt vanligt österbottniskt familjehem. Jag längtade efter att få se människor. Att få veta vem som bodde där. På ovanvåningen fanns ett till vardagsrum och fyra dörrar. Och utrymmet fylldes av dova röster. Andra människors röster. Vi stannade till och jag blundade för att lyssna. Det lät som unga kvinnor. Flickor. Det lät uppspelta men också som att de försökte skrämma upp varandra. Ljudet lät som att det kom från den närmaste dörren till vårt höger. Försiktigt, försiktigt gick Jonathan fram och öppnade den. Rummet var målat i en ljus beige färg och i taket hängde en geometrisk lampa jag kände igen från IKEA-katalogen. Över sängen hängde en vit sänghimmel i spets. Och på den låg prydnadskuddar i ljusa färger. På väggen över skrivbordet fanns bilder på vad som såg ut som ett kompisgäng, artister och peppande citat. Utanför fönstret kunde jag se att det var mörkt. Inte grått, utan kärnklart. Men det som tog det mesta av min uppmärksamhet var tjejerna som satt i en cirkel på golvet. Det var fyra stycken. Samma fyra tjejer som på bilderna på väggen och de stirrade alla storrökt rakt igenom oss mot den öppna dörren. Nej, nu slutar vi, sa en av dem i en liten, liten röst. Slut nu, det bara drar, sa en av de andra. Hon var lite mindre än resten till storlek, lite tunnare och blekare, men hennes röst utstrålade pondus och ledarskap. Och den rädda flickan verkade lyssna på henne, likaså de andra. I mitten av cirkeln, på golvet, låg vad jag kände igen som ett hemmagjort anden i glasets spel. Alfabetet uppradat, ett ja och ett nej i de övre hörnen. Och längst ner på A3-pappret hade de skrivit hej då i stora bokstäver. De verkade ha tagit inspiration från ett Ouija-bräde, vilket jag kände igen från de få skräckfilmer jag sett. De hade även tänt ljus, och bredvid brädet, framför den tunna flickan, låg en bild på en äldre man. Kanske var det hennes farfar, morfar. Var det honom de försökte kontakta? En av de tysta flickorna gick upp för att stänga dörren till sovrummet och stelnade till när hon passerade mig och Jonathan. Men hon sa inget och återvände till sin plats vid cirkeln. Jonathan började sakta gå närmare flickorna. Han hade fullt fokus på dem, ingen på mig. Han ställde sig bakom den som stängt dörren. Jag närmade mig gruppens ledare, men visste inte riktigt vad jag skulle göra. Ju närmare jag kom kände jag dock en värme stråla från flickan, som om hon var solen själv. Jag frågar igen, finns det någon i rummet med oss? Sa hon och hela kompisgänget böjde sig fram för att lägga sina fingrar på glaset i mitten av pappret. Vi kanske behöver fråga då vi redan håller i glaset, sa hon som varit så rädd när vi öppnat dörren. Ledaren ställde frågan igen och väntan på svar inleddes. Jag tittade ner på flickan framför mig och såg att små vita partiklar dunstade från hennes hud. Och ingen fejkar nu, okej? Sa ledaren strängt. Plötsligt såg jag hur Jonathan tog tag i axeln på flickan han stod bakom och ett vitt ljus sken upp runt dem. Ta tag i henne, sa han till mig och jag gjorde samma sak med flickan framför mig. Jag insåg då att vi inte pratat om vad vi skulle göra när vi sågs igen. Vad som skulle hända, hur vi skulle bete oss. Tänk om det funkar för honom men inte för mig. Jag kände ett sug i mina fingrar, som om de smärtfritt hölls på att dras ifrån mig. In i flickans kropp. Jag försökte av reflex slita mig ifrån henne, men det var för sent. Det vita ljuset fyllde nu hela rummet. Jag kunde inte längre se Jonathan. Jag hörde tjejerna skrika. De två som inte hade någon kopplad till sig ställde sig upp och höll om varandra. Jag vet inte vad de såg, men det måste ha varit fruktansvärt skrämmande. Allt kändes så fruktansvärt. När jag vaknade till tog det inte lång tid innan jag insåg att nästan ett år passerat sedan jag dog. Jag såg datumet på min mobilskärm. Eller, det var ju inte min mobil. Inte egentligen. Det var flickans. Hennes vänner stod samlade kring min kropp som låg på golvet, helt utslagen av vad som precis inträffat. En av dem pratade i telefon med 112. En av dem grät av rädsla. Den tredje strök mitt hår och mitt ansikte. Frågade mig vad som hände och hur jag mådde. Jag provade min nya röst och berättade för dem att jag bara svimmade. Att leken blev lite för intensiv och att jag blev rädd. De skulle inte oroa sig. Jag mådde bra nu. Men jag såg på deras ansikten att något var fel. Och jag kände något i min kropp. Något pulserade och värkte. Och jag var så ofantligt, innerligt, trött. Hon är sjuk. Flickan vars kropp nu är min. Jag känner hennes ande i varje andetag. I varje tanke. Men det är som att hon sover. Hon befinner sig i dvala. Men jag har hennes minnen. Minnen av Vasa centralsjukhus. Av medicinerna. Av cellgifterna. Det värsta av dem alla är minnet av när hon fick sin diagnos. Jag kan känna allt hon kände då. Sorgen, förtvivlan. Lättnaden av att äntligen få veta vad som var fel. Hennes familj är underbar, mamma. De tar hand om henne så fint, trots att hon inte riktigt beter sig som sig själv längre. Läkarna sa att det är en vanlig effekt av att vara dödligt sjuk. Förändring. Jag hörde deras konversationer om mig genom sjukhusväggen. Jag sitter här i sängen med min rosa dator i famnen. Jag har inte långt kvar, mamma. Jag känner det själv. Kroppen har kämpat så länge och jag tror inte den kommer orka mycket mer. Ibland känns det skönt. Som om jag gör rätt som tar det sista skedet. Döden istället för flickan. Men jag kommer göra om allt igen när det är över. Hitta en ny person. En frisk person som har ett långt liv kvar. Men det kommer ta tid. Jag saknar Jonathan nog otroligt. Jag hoppas han är kvar i samma dimension när jag väl kommer dit. Att vi hittar varandra igen. Annars vet jag inte vad jag gör. Han måste också få veta hur mycket jag älskar honom. Vad han har betytt för mig genom allt detta. För det funkar inte för honom, mamma. Han kom inte tillbaka. Jag är säker på det. Han kan omöjligt ha spelat flickan så bra att inte jag skulle märka av att det var han. Han hade berättat det för mig. Han hade låtit mig få veta. Därför känns det också som en lättnad att få återvända till efterlivet. Bara för att få se honom igen. Men det kommer inte vara för evigt. Vi kommer att ses igen, mamma. Du måste bara vänta lite. Lite till. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt och säsong 1 av Hemsökt. Historierna i podden skrivs av mig, Amanda. Ljudmix och musik görs av Lukas Alnäs. Hemsökt kommer nu att gå på paus tills nästa säsong är redo för lyssning. Så följ podden på sociala medier för att få reda på när den kommer ut. Du hittar podden på Instagram på @hemsökt. Har du ett tips om en hemsökt plats i Svenskfinland eller en egen upplevelse? Skicka den till hemsökt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram så kanske det kommer med i säsong 2. Tack igen för att du har lyssnat. Ha det så bra. Hej då.